Vi ber för de pengar som har samlats in och för vår gemenskap här tillsammans. Låt oss be. Tack Gud för ett nytt år, ett nytt decennium och möjligheten till gemenskap med dig. Tack för den möjligheten vi har idag till en fördjupad gemenskap med dig, Jesus Kristus. Tack för att vi får komma till den här platsen. Och vi får vara med om saker som händer vecka för vecka som vi tror och ber om ska få betyda så mycket för människor. Och nu de här pengarna som har samlats in ber vi att de ska få användas väl. Och vi tänker samtidigt på all den verksamhet som drar igång och ber att den ska få leda till en fördjupad gemenskap med dig. Tala till oss i den här stunden. Låt oss få uppleva hur vi får nya perspektiv på vandringen med dig. Tack att du har stämt möte med oss. Hur än vår vecka och vår helgen har sett ut så finns en öppen famn och en djupare gemenskap att få just här, just nu. Tack att du är här. Vi ber i Jesu namn. Amen. Under två söndagar, så här i början av ett nytt decennium, så ska vi tala om att leva som älskad och utvald. Att vara kristen, det innebär just en möjlighet för dig och mig att uppleva livet som älskade och utvalda människor. Vi ska idag se att dessa två små ord som vi hörde om i bibelläsningen innan, älskad och utvald, det är ord som Gud längtar efter att säga till varje människa. Och låt mig börja med att fråga dig här hur många av oss var på en julkonsert under december månad. Det här blir förmiddagens enda handuppräckning. Ja, det var några stycken. Det var ju mängder med julkonserter. Kronan på verket var här någonstans i mitten på december, faktiskt just på den här platsen, i den här lokalen. Men tänk dig nu att du är i Skandinavium. Där pågår det också vissa julkonserter av rang. Tänk dig att du är i Skandinavium och du ska lyssna till Peter Jöback. Och du har sett fram emot det här länge och du vet ungefär hur du kommer bli. Du är där med några goda vänner och då ni sitter där i publiksålet och väntar på att konserten ska börja, så kan du se framför dig hur Peter Jöback sjunger sina klassiska julsånger så där sidenlent och svulstigt som bara han kan. Och du ser framför dig vad som ska ske, en stor orkester och givetvis en barnkör någonstans där i mitten, utklädda till änglar som skrider ut. Och sen ett sjok med lite tomtar och pepparkaksgubbar ska du också få uppleva, tänker du. Alltså kort sagt, du väntar dig mer julstämning än du någonsin kommer kunna ta in. Och du och dina vänner tänker, det här kommer bli bra. Så släcks det till sist ner i konsertlokalen och en strålkastare riktas mot scenen där kvällens konferencier står. Och han säger, välkomna hit till en julkonsert utöver det vanliga. Vi har Peter Jöback här, hans musiker på plats. Ni kommer få vara med om en oförglömlig kväll. Får jag be er att välkomna Peter och hans musiker med en stor applåd. Och sen så händer det och ljuset, strålkastaren hamnar på Peter Jöback. Och alla applåderar. Och in kommer denne man och hans musiker som visar sig inte vara en hel orkester, utan bara en pianist. Och du ser ingen orkester, du ser alltså bara denna artist och så hans kompmusiker, en pianist. Och det är inte så bara, men det är inte riktigt vad du har föreställt dig. Och konserten fortsätter och det är en och annan julsång, men merparten är sånger från hans andra skivor. Och det kommer inga barn och det kommer inga pepparkaksgubbar och det kommer inga tomtar. Det är bara Peter Jöback och en pianist. Och det är vackert och stämningsfullt. Men du har betalat 450 kronor. Och det är någonstans helt annorlunda än vad du har förväntat dig. Anna och Hanna läste nyss om hur Johannes döparen med stora ord berättar om att en frälsare ska komma. Och tänk dig att Johannes är den där konferensieren som liksom värmer upp sin publik för den artist som snart ska komma in på scenen. Johannes säger, snart kommer han. Han är starkare än jag. Jag är inte värdig att ens knyta hans skor. Han ska komma med Guds vind och Guds eld för att äntligen ställa allt till rätta. Inte som jag som bara kan erbjuda lite vatten som en rit för att ni ska omvända er. Nej, snart kommer han. Och den sanne Messias som konferensieren Johannes bereder plats för, han skulle vara, enligt traditionen, han skulle vara en räddare, frälsare, han skulle vara en domare. Alltså han skulle samtidigt både rädda världen och ställa världen inför rätta. Och alla är i denna sekund förväntansfulla. Snart ska den store ledaren komma. Kanske den levande guden själv i någon konstig gestalt. Och människor förväntar sig stordåd. Alltså snart kommer han som ska förvandla världen på en enda gång. In på scenen, efter Johannes introduktion, så kommer Jesus. Men bara Jesus. Alltså den Jesus som man hittills... Vi läste från Lukas evangeliets tredje kapitel förresten. Och den Jesus som vi hittills bara mött som nyfödd och som liten tolvåring, kommer nu Jesus in och han gör ingen spektakulär entré. Han går bara fram till Johannes, ställer sig öga mot öga med honom och så ber Jesus om det alla andra människor ber om där i folkhopen. Han ber om att få bli döpt. Alltså på samma sätt som alla andra som är samlade. Jesus verkar inte identifiera sig med en stor Gud som förvandlar allt på en gång och dömer alla orättvisor. Jesus går fram till Johannes och visar genom att han säger att han vill bli döpt att han identifierar sig med folket. De som själva står där och förväntar sig att få uppleva både en dom och som behöver enligt Johannes då omvända sig. Och då Jesus bara går fram där i all enkelhet så blir Johannes förskräckt. Alltså vad har hänt med de stora gesterna från den stora frälsaren? Vad har hänt med allt som han talade om, med vinden och elden och rensandet av säden där vetet ska samlas i en lada men agnarna ska brinna? Starka ord som Johannes har sagt där inför Jesu ankomst. Och Johannes tänker, är det någon som behöver bli döpt i det här läget och Messias ju skrider in, så är det Johannes själv som behöver döpas av Jesus. Jesus säger då någonting som senare ska gå i uppfyllelse inför förundrade människor. Ja visst, Jesus är här för att uppfylla Guds plan. Han är här för att uppfylla de löften som Gud gett mänskligheten för långt tid tillbaka och som Gud inte har glömt. Och ja, de här löftena kommer, som Johannes så vackert beskrev det, frigöra Guds vind, den helige ande som kommer blåsa genom hela världen för att rädda mänskligheten. Och också detta med Guds eld som Johannes talade om, som är Guds rättvisa dom över ondskan. Och allt detta kommer rädda inte bara Israel utan hela världen. Det kommer rädda hela Guds älskade mänsklighet från den exil och ensamhet som han levt i. Men om Jesus ska kunna vara denne Messias, skrida in på scenerna och göra detta, så måste han göra det genom att ödmjukt identifiera sig med sin älskade skapelse, med oss människor, genom att ta människans plats, dela människans sorg, leva människornas liv och till sist dö den död som hör mänskligheten till. Alltså, Jesus har en helt annan plan för förändring än världen i stort hade på den tiden och än världen i stort har idag. Johannes och folket blir förvånade, för de har en helt annan bild i sina huvuden hur förändring ska ske. Världens sätt att förändra har ju alltid varit att en grupp människor tar makt över andra människor. Jesus visar genom sitt sätt att agera att makten över andra människor och grupper är en hopplös plan, och det är en felaktig plan. Istället för att utöva makt uppifrån så utövar Jesus makt underifrån. Och han gör det genom att avsäga sig makten. Han är Guds son, men han avsäger sig all makt. Och det yttersta tecknet på det är ju givetvis Jesu död. Att avsäga sig makten blir Guds plan för att rädda världen. Det blir Guds plan. Men hur ska denna märkliga plan kunna åstadkomma någon förändring i en värld som bara bygger på makt ovanifrån? Blir inte en makt som kommer underifrån fullständigt krossad i den här världen? Hur ska den här märkliga planen kunna åstadkomma den förändring som Johannes och resten av publiken längtar efter? Och det är nu vi ska se på det sista bibelavsnittet. Det kommer upp här nu igen. För bara några minuter efter att Jesus i all enkelhet vandrat ut på scenen fram till Johannes, då Johannes efter protester ändå döper Jesus, då får man svaret på frågan hur förändringen ska ske. Genom Jesu dop som sedan följer får man alltså svaret på hur förändring ska ske. Och vi läste innan att när nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, så öppnade sig himlen och den helige anden kom ner över honom i en duvas skepnad. Och en röst hördes från himlen: du är min älskade son, du är min utvalde. Vi låter det här bibelordet stå kvar en stund och försök dig att tänka på bildspråket. Man får gå tillbaka till hela storyn som Jesus och hans vänner hade, hur Israel gick rätt igenom Röda havet och fick lagen som en bekräftelse på att de var Guds söner och Guds döttrar en gång. Här kommer Jesus upp ur vattnet i dopet och får ta emot Guds ande, Guds vind, Guds egen andedräkt på ett nytt sätt. Och får en bekräftelse på det som han alltid är, Guds son. Här kan man se, om man vill ta hela det här bibliska perspektivet, hur Jesus på något sätt är Israel i en enda person. Och så duvan då, som för en stund nu både får förkroppsliga faktiskt och symbolisera den helige ande. Ja, duvan visar på att den kommande rättvisa dom som folket väntar på inte är någon form av krigs- eller hämndliknande ande, ingen makt uppifrån, utan en fredsstiftande ande. Duvan. Jesus ska ta på sig domen som finns över mänskligheten på sig själv och göra slut på den genom att dö för alla människor. Det är så förändringen ska ske. Det är så Gud räddar den här världen. Så Johannes färgstarka beskrivning av Jesus är faktiskt sann. Ja visst, Jesus han ska både rädda och döma världen, men han gör det på ett annat sätt än Johannes och folket kan tänka sig. Jesus är annorlunda och han gör aldrig vad publiken förväntar sig. Låt oss komma ihåg det. Jesus är annorlunda och han gör aldrig vad publiken förväntar sig. Så var det då och så är det nu. Nu kan vi ta bort bibeltexten här. Jag reagerade verkligen kraftigt och jag läste alla krönikor om att vi har lämnat ett decennium och jag tänkte, gick det så fort? Jag vet inte hur ni reagerade, men nu har alltså det så kallade 00-talet passerat. Vi läser årskrönikor om ett decennium som någon formulerade, börja med Osama och sluta med Obama. Det tycker jag är en väldigt kärnfull sammanfattning. I och för sig började den med en IT-krasch och sen fortsatte det med 11 september-dåden och det var krig i Irak och Afghanistan och finanskris. Och sen är ändå namnet Obama namnet på allas läppar mot slutet av detta 00-tal. Under senare delen ett uppvaknande kring det så kallade klimathotet. Det har varit ett märkligt decennium med förtvivlan och hopp sida vid sida. Och du och jag, vi har ju egna unika årskrönikor som är lika betydelsefulla, som är lika viktiga som de stora världshändelserna. Och då vi nu går in i detta nya decennium som vi har upplevt så där en 10 dagar på, så tror jag att vi behöver en attityd till livet som kan leda oss vidare i gemenskap med Jesus. En attityd till livet som hjälper oss att leva mer som Guds älskade och utvalda människor. Och jag hoppas att du vill pröva en viss attityd tillsammans med mig och se vad som händer. Och jag kallar den livsattityden, den är väldigt enkel men den kommer ändå upp på väggen för att vi ska komma ihåg den. Att låta sig bli överraskad av Jesus. Det tror jag är en livsattityd. Att låta sig bli överraskad av Jesus. Då du ser tillbaka på det här decenniet så är det självklart mycket med sorg men också med en hel del glädje och hoppas jag en del förvåning. Tänk att det blev så där, det kunde jag aldrig ha förutsatt. Jag tror att Jesus alltid kommer till oss för att uppfylla Guds goda tankar med våra liv. Inte våra egna begränsade tankar. Och då jag läser den här passagen om Johannes så kan jag känna en viss tröst att även en profet som Johannes hade väldigt, väldigt svårt att förstå varför Jesus gjorde som han gjorde. Varför Jesus ville bli döpt av Johannes. Men tänk om det är så att vi kan lära oss att lyssna noga till vad det är Jesus säger. Noga studera vad det är han gör och då kanske upptäcka att vår djupaste längtan, det vi innerst inne vill, det möter Gud på djupet. Jesus spelar inte den musik vi förväntar oss att göra. Han är alltid annorlunda, han överraskar alltid. Men det vi ska se om vi vågar söka oss nära Jesus är att Gud djupast sett vad vi vill, ja det är ofta vad Gud vill. Djupast sett det vi vill är ofta vad Gud vill. Att låta sig bli överraskad av Jesus. Livet är en resa. Hur är det möjligt att leva det här livet där man tillåter sig att leva öppen, överraskad av Jesus med en förväntan? Jag tror det handlar väldigt mycket om att våga släppa kontrollen. Våga släppa kontrollen om våra egna planer och tankar för att istället nyfiket, lite mer som ett barn, lyssna till vad Gud har tänkt. Och jag tror att det första Gud vill göra är att visa oss vår sanna identitet som människor. Det är det jag tänker är så fantastiskt med att få komma till Gud, oavsett vilken ålder man är i. Hur länge man än levt för sig själv, och kanske förväntat sig att Gud ska liksom spela samma gamla låtar på samma gamla sätt som han alltid har gjort. Ge lite frid i oron, ge lite lugn i stressen. Så kommer Gud och visar just dig och mig på ett överraskande sätt att du är älskad och utvald. Han visar dig din sanna identitet så fort du med ärligt hjärta kommer till honom. Och Jesus kan överraska oss och säga det på olika sätt. Genom händelser, genom människor, genom tankar. Och det är det som gör livet så spännande. Men vi måste låta Jesus säga detta till oss. Annars blir livet aldrig helt. Och att Gud visar oss vår sanna identitet som älskade och utvalda. Det är inte några sentimentala, tröstande ord som kan vara bra att höra någon gång då och då. Det här är förutsättningen för livet. För vi lever i en värld där högljudda röster ropar: du är misslyckad. Du är värdelös. Du är ingen om du inte kan bevisa motsatsen. Och många av oss får höra sådana röster sedan tidig ålder. Och istället för att uppleva hur Gud ser på oss, fyllas av kärlek, en sund självkänsla, ett sunt självförtroende, så fylls vi istället av vad man skulle kunna kalla självförakt. Och därför är det inte konstigt att vi, många av oss, kämpar och sliter ett helt liv just för att bevisa motsatsen. Jag är någon. Jag är lyckad. Och ändå kommer vi aldrig fram till det vi önskar. För framgång och lycka kan ju aldrig byggas på en bräcklig grund av självförakt. Grunden för livet behöver vara att vi är älskade och utvalda. Självförakt, det är ett ord som en författare och präst som heter Henry Nouwen ofta brottades med. Han hade själv en kärlekslös uppväxt och fick relativt sent i livet uppleva hur Gud sa till honom att han är den älskade och utvalde. Och vi ska få se på ett citat ifrån hans bok Den livslånga glädjen, där han säger så här: under årens lopp har jag upptäckt att den svåra fällan i livet inte är framgång, popularitet eller makt, utan självförakt. Framgång, popularitet och makt kan verkligen utgöra svåra frestelser, men förförelsen ligger ofta i att de ingår i den mycket större frestelsen att underkänna sig själv. När vi börjat tro på rösterna som säger oss vara värdelösa och motbjudande, då ser vi lätt framgång, popularitet och makt som lockande lösningar. Jag kan ta bort citatet. Alltså, den svåra fällan i livet är inte framgång, popularitet eller makt i sig, utan detta att vi underkänner oss själva. Självföraktet. Det är ju det som leder till att vi som människor ofta upplever att vi måste bli lyckade för att känna att vi duger. Och den andra sidan av myntet självförakt, om man säger så, det skulle kunna vara ordet självhävdelse. Det är egentligen samma sak, även om man kan uppleva att det är precis motsatt. Detta att sätta sig på en piedestal för att inte behöva bli sedd för den man verkligen är. Att känna att man måste höja sig över andra hela tiden. Ja, det kanske bara är ett annat sätt att försöka hantera känslan av att man inte är okej. Att man inte är älskad för den man är. Och jag tror att frågan under ytan hela tiden är: om alla de här människorna som visar mig så mycket uppmärksamhet och kärlek skulle se vem jag verkligen är, skulle de fortfarande älska mig då? Alltså, oavsett om man gör sig mindre eller större än den man är, så förlorar man kontakten med sig själv då man underkänner sig själv. Och då blir hela verkligheten förvrängd. I dopet så fick Jesus bekräftat sin sanna identitet som Guds son, för evigt älskad och utvald. Det var de ord han fick höra inför sitt uppdrag. Och det blev grunden för att Jesus sedan kunde älska och ge. Och jag tänker att det här är också din och min sanna identitet. Det finns ingen djupare sanning om världen, om universum, än att du är älskad och utvald. Och Gud vill ständigt säga det till dig och till mig. Och ändå springer vi ofta runt i våra cirklar och letar efter någon eller något som kan övertyga oss om just detta, att vi är älskade. Vi tror att den där boken, den där kursen, det där projektet, den där resan, den där relationen, det där jobbet, det kommer mätta min djupaste längtan. Det kommer få mig att känna mig älskad. Och så rusar vi omkring, oroliga, rastlösa, aldrig helt nöjda. Och livet behöver inte se ut på det sättet. Det är det som är evangelium, det är det som är de goda nyheterna. Att det finns hopp. I det här fallet behöver vi inte ta oss själva i kragen. Från den stund vi öppnar oss för att vi är de älskade, så börjar livsresan, kallelsen att bli de vi verkligen är. Att mer och mer bli den älskade. Och det är givet att kärleken från Gud också förändrar oss. Och då vi tar emot detta, så blir vi också mer lika den som älskar oss så. Det förändrar oss. Att leva livet är att bli mer och mer den älskade. Det finns ingen djupare sanning om världen, om universum. Men låt mig säga något till sist om hur det här kan bli en verklighet. Hur kan jag bli det jag är, så att säga? Jag är älskad, men hur kan jag uppleva det mer och mer? Hur kan jag bli mer och mer den älskade, om jag fortsätter använda Noens formulering? Att bli den älskade handlar om att varje grå dag, i det jag tänker, talar och gör, bära med mig i mitt hjärta sanningen om mig. Jag är älskad och utvald. Och det är så stort livet är, att något så vackert landar i lunchlådan och att göra listan och mejl och räkningar och inplanerade möten med olika människor. Alla små, små bitar som slutligen ska bli summan av våra liv. I allt detta vill Gud lära oss att mer och mer bli de älskade. Att bli en människa som kan ge kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning till andra människor. Och jag hoppas att det här ska bli min djupaste längtan för det decennium som ligger framför, och också kanske din, 10-talet. Att vi mer och mer ska kunna se oss själva som älskade och utvalda. Vad kan vara bättre och större än så? Så jag vill till sist skicka med dig 2 ord som hjälp för att den här längtan ska bli en verklighet under detta nya decennium. Och det är 2 ord. Tystnad och bön. Kunde kanske valt något mer spännande ord, kanske du sitter och tänker. Är det här du skickar med oss för ett helt decennium? Tystnad och bön. Jag tänker så här, att det är genom tystnad och det är genom bön, samtalet med Gud, som vi kan bli det vi redan är. Bli de älskade. För då Jesus fick de här orden till sig, jag vet inte om han var överraskad över det, det kan jag inte svara på. Men han fick de orden till sig då han stod och bad, läser vi i Lukas evangeliet. Jesus ber efter sitt dop. Så här säger författaren Henry Nouwen om tystnad och bön. Låt mig skicka med några visa ord kring de här 2 orden. Även om jag vill säga Gud en hel del, så är bönens kärna att vara tyst och lyssna till den röst som talar väl om mig. Det kan låta slappt, men det är egentligen fråga om verklig självdisciplin. Jag är så rädd för att få veta att jag inte duger. Att jag strax ger efter för frestelsen att börja tala och fortsätta med det för att få kontroll över min fruktan. Att skjuta åt sidan och tysta ner de många röster som ifrågasätter min godhet. Och att våga tro att jag ska få höra en röst som välsignar. Detta kräver verklig ansträngning. Det är inte lätt att gå in i tystnaden och upptäcka den där svaga, innerliga rösten som säger: du är mitt älskade barn, du är min utvalde. Men om vi vågar välkomna ensamheten och bli vänner med tystnaden, kommer vi att lära känna den rösten. Tystnad och bön. Jag tänker att livet är så rikt att vi i vår vardag faktiskt kan få lära känna Jesu röst mer och mer. Om vi vågar bli vän med tystnaden, om vi vågar någon gång stilla oss och lyssna till den röst som alltid talar väl om oss. Den röst som alltid överraskar. Låt oss be en bön nu om det. Tack Jesus att dina tankar är så mycket större än våra tankar. Dina vägar är så mycket högre än våra vägar. Vi förstår inte hur allt hänger ihop. Och tack att vi har fått läsa en text där vi ser hur profeten Johannes står där förvånad och ställd över hur du hanterar en viss situation. Hur du visar att förändringen i den här världen sker inte genom makt ovanifrån utan genom ett tjänande. Tack att du dog och uppstod för oss. Och tack att du till oss var och en säger: du är älskad, du är utvald. Tack att vi det nya år och det nya decennium som vi inte vet mycket om ändå kan få veta att du alltid vill ge oss vår sanna identitet så att vi sen kan gå ut och bygga ditt rike och göra det goda. Men på grunden av att vi inte behöver göra något för att uppleva att vi duger utan vi får ta emot den identiteten som en gåva. Vi är älskade och utvalda. Det är sanningen om oss. Och tack att du på olika överraskande sätt vill säga det till oss. Hjälp oss att vara öppna för det, i det lilla och i det stora. Hur du genom din ande talar på ibland väldigt givna sätt och ibland sätt som totalt överraskar oss. Tack att livet aldrig är förutsägbart och vi vandrade med dig. Och tack att vi får gå in i detta nya år i förtröstan på att du leder oss vidare.